Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, jag sitter här hemma hos Johan Norberg och Frida. Och med oss är också Mattias Svensson, The Usual Suspects. Och det är, jag gick hit i regnet här alldeles nyss och det var en mörk och kall och våt januarikväll i Stockholm. Utan snö. Och nu ska vi sätta igång och prata här om vad jag inte riktigt vet vad. Men jag sitter i ett rum här tillsammans med Johan och Mattias. Som är väldigt mycket böcker i. Den första jag ser är en som heter Capitalism.
Den är störst.
Den andra jag ser heter Gulag. Det kan väl duga som inledning.
Ja, för vi är ju inte hela Usual Suspects. Fredrik är ju borta en vecka till. Och han bad mig hälsa två saker. Det ena var att han var väldigt avundsjuk på mig och Mattias som får träffa Lena här idag. Och det andra var att han ville hälsa att hans tre bästa Depeche Mode-låtar är Something to Do, Lie to Me och Blasphemous Rumors. Så att han är en klassisk Some Great Reward-kille kan man väl säga.
Ja. Han har det väl bra där i solen. Det är ju skönt att kunna göra honom avundsjuk när man har cyklat hit i snöblandat regn. Jag har lite sviter från Fredrik på ett väldigt löjligt sätt. I fredags så avslutade vi vår arbetsvecka med en fest. Och då spelades det Ebba Grön och då bades inte bättre än att jag tyckte att det var en bra idé om att man skulle hoppa in i varandra och röja loss lite. Och ni som känner Fredrik Segerfeldt vet kanske inte detta, men den mannen är ju lite av en mur. Så det är ju att hoppa in i Die Mauer i princip. Så jag studsade ju där och det bar sig inte bättre än att jag slog upp en gammal revbensskada. Så nu sitter jag här och har ont och tänker på Fredrik.
Ja, men det bekräftar ju allting som jag och Fredrik Strage talade om här i förra avsnittet. Om nyliberaler och musik och Ebba Grön och hata staten. Men han har verkligen själv varit av med sjuk för det är så vansinnigt kul att ha med dig, Lena. Som ju är känd som författare och journalist och litteraturkritiker och krönikör och mycket, mycket annat. Och en av de allra mest spännande tänkarna i en svensk kontext. Och jag tillhör ju den här kretsen som kan stolt säga att jag kände till henne mycket väl före egenmäktigt förfarande och utan personligt ansvar och de här riktigt stora internationella genombrotten som du haft. Och för min del så var det väl egentligen sommarpratet 2005 tror jag det var, som var den här stora ögonöppnaren för Lena Andersson, som ju handlade om Jesus.
Ja, just det.
Och som måste varit en av de mest nedringda sommarpraten som någonsin har hållits, var det inte så?
Ja, det sägs väl så i alla fall. Jag tror att det är en del sommarprat som har blivit nedringda. Men det var mycket ståhej kring det där Jesusprogrammet där jag gjorde en ateistisk predikan. Det börjar bli länge sedan nu. Alltså, men,
Smärtaxbränn igen.
Ja, idag ska jag nog göra den på något annat sätt. Alltså, det gäller att göra saker medan man är i steget. För att sen börjar man tänka på ett lite annat sätt och då har man inte kvar den där spontaniteten. Så det var bra att jag gjorde det då innan jag började tänka för mycket på de sakerna kan man säga. Eller ibland ska man göra saker innan man så att säga vet för mycket om, låt säga, teologernas syn på saker till exempel, i det fallet. För då börjar man liksom förstå deras invändningar innan man gör skäl för dem.
Eftersom de tolkar om allting till metaforer som läses på en fin vardaglig modern kontext.
Till exempel, eller att de skulle säga så här, ja men det här måste man förstå den här tiden, eller du måste kunna grekiska. Och det där bryr jag mig inte om naturligtvis, jag håller inte med om, men man kan liksom drabbas av tvivel. Så att jag gjorde det där medan jag var intresserad av det, och sen höll jag på med det några år och sen gick jag vidare från det. Ja, men vad kul att du lyssnade på det. Det visste jag inte.
Jag tyckte den var fantastisk. Min farmor hatade den. Så att vi hade mycket att tala om vid middagsbordet, kan jag berätta. Så det är jag tacksam över.
Ja, det var mycket kring det där. Jag åkte ju runt sen och pratade om Jesus länge faktiskt.
Ja, nej, men det kan man ju åka runt och prata om. Men sen så, vi har ju pratat, Mattias, du och jag, om Lena flera gånger, apropå den tidiga skönlitteraturen. Och nu är vi återigen före här, egenmäktigt förfarande och liknande, där vi hittade budskap som både gav anklang hos oss, men också där vi tyckte att det fanns en hel del blinkningar till vår idétradition. Eller hur? Du sitter där med några böcker, Mattias.
Ja, just det. Det blev ju... Det var väl lite samma. Jag bjöd ju in dig till en talarkväll på Ayn Rand-tema. Det var ju 2005 som vi återlanserade Ayn Rand och Världen självde.
Mm.
Och vi ordnade någon kväll på Timbro kring yttrandefrihet.
Var det inte den här Faith and Force man skulle läsa då?
Ja, precis.
Ah, ja, just det.
En av Rands essäer. Ja, det var kanske till släppet av essäsamlingen eller...
Jag hade i alla fall i uppgift att läsa den innan.
Mm. Och det var en sån där, jag minns det som en sån där magisk kväll. Det var första gången vi såg, så du berättade. Då var det ju någon form av frihetlig socialdemokrat, men var klockren på just de här, alltså yttrandefrihet och hur viktigt det var. Och jag kommer ihåg, det blev... artiklar i Neo och sånt där efteråt.
Just
och sånt där.
Just det.
Ja. Och då blev ju jag riktigt nyfiken på dina böcker och gick tillbaka och läste. Och den första jag läste var ju då den här Duck City som ju då...
Den hade då ännu inte kommit. De kom 2006 nämligen. Och det stämmer nog att det här var 2005. I april tror jag det var.
Då läste jag nog de andra...
Först. Ja, för den kom sen i september 2006 då, Dark City. Så jag höll på med den då.
Ja, det är ju lite roligt för det är ju ett tema som ligger mig varmt om hjärtat med förmynderi och sånt där. Liksom. Jag kommer ju senare ge ut Glädjedödarna.
Just det.
Om förmynderi och här figurerar ju då... Jag gav ju också ut en bok som heter Peta inte i maten om just den här fettpaniken och alla kommer att bli tjocka som fanns precis där och då. Så det var ju tema jag tyckte väldigt mycket om och det är ju en drift med både statussamhälle och allt möjligt kring det här. Här handlar om att det är status att vara smal, det är viktigare än att vara intelligent. Mm. Och det är lite grann, jag får tankarna gå till den här könsbalansen som nu ska vara liksom ett övergripande värde inom akademin. Men här är det då... så att säga viktbalansen som är...
Just det finns ett fantastiskt avsnitt om där med litteraturkritik där litteraturen läses utifrån hur smala författarna var.
Ja precis, alltså, och det där var ju en blinkning åt det finns i Dark City då, den här boken som är en roman då, som är en groteskeri kan man säga. Det är ju en bok om att banta ihjäl sig eller äta ihjäl sig och en stat som styr sina medborgare helt för att de måste bli smala. Den kom ju i kölvattnet av the war on olika grejer, knark, terror och så här var det war on fetma då.
Ja, war on fat.
Och då finns där en litteraturvetare i den här boken som är porträtterad lite efter den här kända Harold Bloom. Min heter Harold Bell. Och han blir av med jobbet då för att han är inte tillräckligt smärt. Han tillhör ju inte de tjockaste alls. Han är bara normal tjock. Men han blir av med jobbet ändå. Men den där som du nämner, som ni nämner här, det var också en kommentar till att man ju höll på med att alltså en slags relativism då, att kanon var helt godtycklig, att det var bara följden av någon vit blick eller manlig blick. Eller, och då tänkte jag, ja, men då kan man ju ha en smal och tjock kanon också. Då, då är det, om inget så kan säga, man kan säga varför man har en bästa lista, så, så kan vi ju då visa att i Dark City så är de bästa författarna de som tidigare var, brydde man som själfulla författare, nu är det kroppen. Men det blev ju en ganska bra lista ändå, intressant nog. För att bäst i Dark City är då Nils Ferlin. Och Marcel Proust tror jag var trea, ja. Joyce Carol Oates tvåa,
trots alla madeleinekakor.
Så det blev ju bra författare ändå. De var magra och eländiga, kan man säga.
Det kanske inte är något stort bortfall
att nej, precis.
Banta bort en del av författarskapen.
För att författare har ju sällan i historien varit yppiga. De har ju suttit och lidit och inte ätit och bara rökt och...
Det är svårare med operan.
Ja, verkligen, verkligen.
Men jag tyckte att det var en modig dystopi, eller vad man ska säga. För väldigt många av dem handlar ju om att görs ju ofarliga, eftersom det angriper någonting som vi alla tycker är fint. Så här Ray Bradbury som bränner alla böcker, och det är vi ju ändå emot. Men här beskriver ju fettman också ätandet som så fruktansvärt obehagligt groteskt. Men ändå gör då kriget mot det till någonting som blir ännu farligare.
Ja, just det. Det ska ju vara det där att, man, att det, nej, det här är inte bra, och ändå kan vi inte vidta de här åtgärderna. Det var ju tanken. För att den är, ja, den är bygger ju på en slags Ankeborg då. Så att Kalle, Kalle är ju, alltså det blir en klassfråga som vanligt. Och så Kalle är ju jättetjock, och Joakim, han heter John här, men han är smärt och äter stenålderskost. Och äger alla företag och lierar sig med staten, med presidenten och så här. Så att just det här, för det, så det är ju en intressant fråga, det här att när det är något som är inte önskvärt och ändå då orka avstå från att göra de här åtgärderna som verkar bra. Jag tror att den föddes ur olika händelser. Det omedelbara startskottet var nog att jag såg Morgan Spurlocks film Super Size Me. Mm. Som i och för sig är oerhört manipulativ egentligen. Egentligen väldigt elak mot McDonald's, för att så där mycket måste man ju inte gå upp för att man äter McDonald's en hel månad.
Det är ett experiment. Han äter McDonald's-mat varje dag i något år.
Exakt, och han ber om supersize meals varje gång. En månad äter han och går upp 11 kilo. Eller något, för alla världen blir helt dåliga. Och han äter ju också glass liksom, till frukost. Och så det är ju inte bara att det är McDonald's. Så den är lite manipulativ. Men jag blev, då kände jag att det där skulle man kunna skriva en roman om. Och sen var det här med 11 september. Jag började väl skriva den här 2004 kanske. Efter 11 september då, så när man började kontrollera vad folk lånar på biblioteken och så här i USA. Då tänkte jag, det här är ju intressant.
Men sen så finns det ju ett litet avsnitt som kändes som en jättetydlig blinkning till vad vi har hållit på med i alla år. Därför att det finns en liten grupp av tappra motståndskämpar,
ja,
som på ideologiska, libertarianska, principiella grunder bedriver svartrestauranger,
ja,
i Dark City.
Jag kunde inte se några andra som skulle göra det. Alltså, det gick inte att hitta vilken grupp det skulle vara. För att de gör det inte av... det hade varit urtrist om det var liksom kroppsaktivister eller sådana som tycker att det är bra att vara tjock. Eller något.
Nej, precis. Det är väldigt magra libertarianer också.
De är jättemagra. De är helt ointresserade av fettman. Så det är inte därför. De gör det liksom inte i egen sak på det sättet. Utan där får man, de driver de här svartklubben, får man god och vällagad mat. Och sen bedrivs det sån här flygbladstryckning där också bakom. Därför att såna här, det är som speakeasies, de är ju förbjudna naturligtvis, de här.
Just det, flygbladen och tidningen.
Restaurangerna är förbjudna nämligen i Dark City, för då man blir tjock när man äter.
Och när tidningen publiceras i samma lokaler, precis, ja, som vi gjorde på den Tritna Ha.
Ja, visst. Ja, nej, men det var ju absolut, absolut direkt därifrån, det var det ju. Jag minns ju den där svartklubben.
Var du där någon gång?
Nej, nej, jag var så skötsam. Men jag läste om det, jag hörde om det. Och jag tyckte det var just intressant att göra något av principiella skäl så där, och inte bara för att man ville dricka sprit, även om jag vet att kanske var det för vissa. Men det var det jag ville då förstärka, det där att han säger, någon av de här libertarianerna, Magra, säger till och med att jag kommer inte riktigt ihåg, det var länge sedan nu, men
något i stil
han
med,
säger något med, jag bryr mig inte om din fetma, den intresserar inte mig.
Nästan jag föraktar din mat, men jag är beredd att gå i döden för
något sånt här, och det var det jag var ute efter.
Ja, det där är ju lite en sociologisk spaning. Alltså vi försvarar ju många friheter som vi inte nödvändigtvis tar del av. Liksom, så där. Då borde vi döda nu med alla dåligheter. Men spriten är väl det enda som liksom ändå finns en kärlek till, liksom, kring svartklubbarna och sånt där. Men jag har ju knarkat alldeles för lite, speciellt i relation till liksom hur mycket jag har försvarat rätten att göra det. Och på samma sätt, alltså, pratar om fritt sex och sånt där. Liksom. Det är inte så mycket för att man har levt ut det. Liksom. Det är mer en principsak, som sagt.
Ja, och det vore ju förskräckligt faktiskt om man bara talade egen sak på det sättet. För det är ju det många gör.
Ja, det blir ju den här att hur känner jag, och tycker jag det här är bra, då ska det vara lagligt. Och det ska till och med bejakas på olika sätt och sådär. Och tycker jag inte det är bra, då ska det motarbetas på olika sätt och förbjudas och sådär. Rökning är ju ett exempel i tiden.
Precis, ja, just det.
Jag minns en artikel av Helle Klein, då politisk redaktör för Aftonbladet, som skrev om just den libertarianska synen på frihet och moral. Att det verkar som att de här extrema liberalerna tycker att en sak kan vara moraliskt fel, men att man ändå ska få göra det. Det låter som dubbelmoral i mina öron, var hennes slutsats. Där jag skulle säga att det är motsatsen mot hyckleri. Det är ju tvärtom att säga att någonting ska vara tillåtet trots att man inte ägnar sig åt det.
Ja, det var lite konstigt ju. Därför det är ju... Men det är ju just att orka hålla den tanken att det måste vara skillnad mellan lagen och alltså att det måste vara ett utrymme mellan... lagen är inte ett påbud. Alltså tillåtelsen är inte också ett påbud. Som i de här snäva religionerna till exempel, så är det ju ofta, ju snävare man tolkar dem, desto mer är det ju så att det som är gott är påbjudet. Det som bedöms gott är påbjudet. Det måste man göra. Och det som är anses skadligt och dåligt är förbjudet. Och då finns det inget utrymme just för att någonting inte är bra, men man är för eller man tycker inte det själv, eller det kanske inte ens är bra objektivt sett i för stora mängder i alla fall, men man ska få göra det. Lasse Åberg har ju ha en egen variant av det där för Sverige, som jag tycker är rätt så tänkvärd. Sverige under tidigare era, i Sverige, han lär ha sagt så här: i Sverige är allting antingen obligatoriskt eller förbjudet.
Jo, men det är ju ett väldigt svenskt sätt att tänka, att göra politiken till primat och domare och allting över hur man ska leva. Så att antingen, det är ju därför tror jag också att vi har så stora skiften i debatten. Liksom så där. Därför att det är liksom den här, antingen så är vi emot någonting och då är vi emot ordentligt. Mm. Inget mes med tolerans eller något sånt där, utan då ska det vara åtminstone en skatt och gärna en reglering och med åtminstone nollvisionen mot ett totalförbud. Eller så ska vi bejaka, och då kan vi inte nöja oss med att tolerera heller, utan då måste det vara föreningsbidrag och konferenser och stödformer och sånt där, så att det går
helst
vidare.
Och helst ska kanske alla vilja göra det också.
Ja, det finns ju hur mycket som helst.
Och av den här mentaliteten så följer ju då att det är väldigt riskabelt att försvara saker man inte är för, men som man tycker ska vara tillåtet. Det är ju det som är det otäcka. För att då är det automatiskt så att folk tror eller misstänker i alla fall att du är nog lite för det där dåliga uttrycket. Som, det kan ju finnas uppenbara, alltså vissa ideologier kan ju vara uppenbart inte något man vill tro att man stödjer.
Och vice versa, om man då inte vill att det ska vara monopol och obligatoriskt eller skattesubventionerat, så betraktas man som motståndare mot allt detta som man inte vill upphöja till.
Ja, just det, då ska det inte få finnas i då tolkningen. Och det har man ju inte sagt någonting om. Och det här är ju något man får kämpa med. Mm. Att för man vill inte heller behöva säga självklarheter varje gång man skriver något. Nej, jag är inte för nazism, för att jag tycker att de ska få existera.
Man skulle behöva en liten länk till varje artikel som har brasklapparna. Men det är sådana frågor som jag tycker DuckCity väcker, men på ett hejdlöst roligt sätt också. Men Mattias, du har en till bok där som jag inte har läst.
Var, oj, var det, där? Det här är väl din första va?
Ja, det är min första.
Var det bra så? Jag bläddrade igenom den idag. Det är ju alltså en klass du följer i en förort och sånt där. Och jag skulle
en skolklass?
Säga,
eller en samhällsklass?
En skolklass.
Ja. Skolklass. Mm. Jag skulle säga att här tar du upp varenda ämne som idag sägs ha varit förbjudet att ta upp. Och diskutera. Det är liksom, ja. Alltså, här har du liksom rasism bland invandrargrupper, att det inte är så fantastiskt i förorten, att den fortfarande går att leva i, att den är ganska svenskt småtråkig trots liksom de berikande inslagen från andra kulturer. Och att de inte alltid är så berikande utan bråkiga och elaka och rasistiska de också. Och det är en slags ironisk vantrivsel präglad av sitt 90-tal som är väldigt befriande att läsa, just därför att den skär igenom sånt här förskönande blomsterspråk av att liksom, vi måste tycka, ja men just apropå det här vi är intresserade, kommer det människor hit från andra länder så kan vi inte bara tolerera det utan vi måste älska det och se en stor växtkraft i allt som är annorlunda och sånt där.
Jag älskar hur Mattias och jag sitter och mansplainar dina romaner för dig här. Men kan du inte ge lite bakgrund här?
Jo,
för
jag
ska bostäderna i Stensby, nordvästra Stockholm, säger jag. Är det här självupplevt?
Ja, det är väl väldigt likt. Alltså jag kallar den för Stensby för att vara fri med geografin och sådär. Men jag växte upp och gick i skola i Tensta. Under den tid som också där skildras. Det är inte självbiografiskt. Alltså jag finns egentligen inte med där annat än mentalt, kan man säga. Huvudpersonen liknar väl någorlunda, kanske lite i tänkesättet. Men sociologiskt är jag väl inte med egentligen. Men du sa här att den tar upp sånt som man säger att man inte har fått säga. Ja, jag kan ju säga, men jag var ganska rädd. Och den hade inte kunnat ges ut om den inte hade haft ett ganska tydligt så här vänsterperspektiv på klass och så. Den hade inte ges ut. Den refuserades ju överallt länge. Och det kan ju bero på att den inte var bra. Men även den som sen blev en framgång, får man säga ändå, för en debut, det där var, den sålde faktiskt ganska bra. Även den versionen refuserades ju av flera förlag. Deras refusbrev var väldigt, liksom, lite ängsliga så där. Så att, och mitt namn där, de blev förvirrade och så. Hur ska vi förstå det här nu då? Men jag, det var min första bok och jag ville... Alltså jag hade försökt lite olika varianter att skriva, men jag tänkte till slut, nej men jag måste skriva en bok om någonting jag verkligen brinner för. Och jag har ju alltid gått igång på de här, det här när man ska tycka saker, de här kollektiva lögnerna som på något sätt går via fraser. Och eftersom jag hade bakgrund, alltså jag visste liksom att det pratades mycket om förorterna. Och det stämde, eller det var mycket retorik, tyckte jag. Jag tänkte, jag skriver en bok om det här. Och jag var ganska arg på diskursen, som jag vet att det heter nu, men det visste jag inte då. hur man talade om de här platserna och att det var, det är sån kraft och sådär. Man exotiserade, man idealiserade, man framställde också svensken i förorten som i ett enormt överläge. Det var en av de sakerna jag ville kommentera där. Vilket ju inte alls stämde med hur man upplevde att vara i den här skolan. Alltså för man jämförde det med, man tog den här skalan, den här, ska vi säga, den här postkoloniala skalan med att den vita mannen är överst och så applicerar man den rakt på förorten. Och det var ju ingen som kände igen sig i den skalan. Så att allt det där vill jag ju kommentera. Men mycket var det ju diskursen som intresserade mig faktiskt. Och ställa den mot en ganska skarp verklighet.
Hur togs det emot när det väl blev publicerat?
Alltså, den togs emot bra. Jag var ute och pratade om den där i flera år. Mest på, alltså som man säger, socialdemokraterna var intresserade. Alltså i vid mening. Alltså de längtade tillbaks till ett klassperspektiv istället för ett etniskt perspektiv. Och de fick någon sorts bekräftelse, tyckte de, på det här. Då. Att man kunde och skulle se på det här utifrån ett klassperspektiv istället. Så att den togs emot bra, kanske inte i litteraturkretsar, men i som samhällsinlaga.
Bjuder de in dig nu mer, eller?
Nej, det var länge sedan jag var på ABF nu.
Kan du inte berätta lite om din resa? För att arg på diskursen, det har ju varit ganska... Det är väl en röd tråd på något vis i vad du har skrivit. Men om, i alla fall sett utifrån, så det som börjar skönlitterärt blir mer och mer en idékritik och mer ett eget idébygge, ja, i upplysningstradition.
Ja, alltså jag inser så här i efterhand att jag gjorde saker i skönlitteraturen som på något sätt... Alltså en slags... Där undersökte jag idéer som jag verkligen var intresserad av. Till exempel de här totalitära frågorna. Alltså totalitära idéer som jag ständigt höll på och bearbetade och diskuterade i mina tidigare romaner. Jag skrev en andra som heter Du är alltså svensk, som också handlade om en sån här statligt projekt. Så att det fanns, alltså det som gick bakom ryggen på mig själv, någonting som jag anade. Men sen hade jag någon annan idé när jag skrev andra saker på något konstigt vis. För att jag
fick... Betyder det att det är någon slags kognitiv dissonans som dök upp där?
Ja, lite. Men jag kan nog förklara den på något logiskt sätt. Eller att jag tyckte att jag fick ihop det logiskt. För att jag var... Skrev sån här, Dag sitter ju ren sån här totalitär kritik, totalitarism, kritik av den starka staten och den staten som lägger sig i folks liv. Samma egentligen med den här Du är alltså svensk, som ska tvinga in, eller där staten ska ha ett projekt för invandrare ska få jobb, och men de måste först bevisa att de är tillräckligt annorlunda. Nu vill man ha mångfald verkligen. Och jag har ju alltid varit universalist, alltså sådär, verkligen övertygad om att det är väsentligt att man i grund och botten måste ändå tro att människor liknar varandra över världen och även över tid. Och jag vände mig också väldigt mycket mot det här, även i Var det bra så och i den andra boken, nummer tvåan där, att... det här farliga argumentet som jag tyckte att som var att ja, men det här, alltså invandring är så bra för oss, det är ju så nyttigt, det blir ju så rikt och trevligt och vi är så tråkiga, och jag tänkte, det här är ju ett farligt argument, för tänk om någon kan visa att det inte stämmer, tänk om det skulle kunna vara så att det här är ju empiriskt, alltså tänk om det visar sig att det inte är rätt.
Eller tänk om svenska kommer på att vi vill vara tråkiga. Ja, vi vill ha det trist.
Vi vill hellre offra det där. Vi vill inte ha den här rikedomen. Tänk om man skulle säga så. Vad gör vi då? Så jag kände att det är något fel på det argumentet. Och förstod att det behövdes något mer principiellt. Sen så var jag rätt förtjust i den... alltså den här statsindividualismen. Eftersom jag tycker... Det är att det var ett dilemma hur en viss interventionism i människors liv tyckte jag ändå leder till att man förstår vissa saker bättre. Eller får hjälp på något sätt. Så jag tänkte, hur ska jag lösa det här problemet? Alltså, jag tyckte att statsindividualismen ändå, att man har en relation till staten som ändå låter den vara... Man befriar sig från det trånga. Också sin klassbakgrund kan man befria sig från då. Staten tyckte ändå höll sig på mattan rätt bra. Så de förstod att de måste det, och så fick man ändå de här möjligheterna. Och så här. Så att jag tänkte att det där var en bra lösning. Så den höll jag mig till för att få ihop de här olika delarna. Och sen råkade jag läsa någon bok om... Jag tror det var mänskliga rättigheter. Hans-Ingvar Roths bok var det. Som handlade om mänskliga rättigheter. Och så... Jag vet att när jag läste statsvetenskap så fanns ju Nozicks anarkistat-utopi där med på... Som diskuterade, jag läste 91. Och den talades det en del om. Men jag var nog fördomsfull mot den. Jag tänkte att det där är inte bra idéer. Det hade jag läst att det inte var. Jag läste inte boken, men jag hade förstått att det här var inte bra. Så att jag lät det där vara där borta. Kanske var mer intresserad av Rawls och sådär. Men så läste jag Hans-Ingvar Roths bok. Och så stod det där en kort redogörelse för olika sorters syn på rättigheter. Och då kom han till Nozick. Där hans var jätte, bara korta rader, så jätteenkelt. Man kan inte ha en rättighet som innebär att någon annan är skyldig att ge en det här. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Ja. Och jag tänkte, oh, herregud. Det här kullkastar ju allting. Hjälp, alltså jag har ju haft helt fel. Så jag skaffade den här boken och läste den. Det tog 3 månader. Och alltså det var ju liksom något helt annat än jag hade. Ja, men han pratade liksom på en annan plan än vad man brukar göra om de här sakerna. Och blev otroligt fascinerad av den. Och av den här, av denna logiska tanke som han för. Och som sen dess kan jag tyvärr inte befria mig. Eller tyvärr, jag kan inte befria mig från. Jag beklagar mitt gamla jag. Men det går inte att befria sig från den insikten när man har fått den. Alltså det här att. Hur ska vi se på alltså att någon annan ska serva en? För det är ju skillnad att låta bli. Alltså att inte hindra någon från något. Man är skyldig att inte hindra någon, men det är ju inte att serva någon. Så där liksom... Efter det gick det ju inte att gå tillbaka riktigt.
Det låter som du har en väldigt strikt intellektuell regim för dig själv. Att så här, nu måste jag ju läsa det här som strider mot allt jag tycker. Och motvilligt då.
Ja, och det var ju inte riktigt allt. Det var ju inte mot allt jag tyckte. Det var ju inte så.
Nej,
utan
nej.
Jag var ju väldigt... dels var jag intresserad av de här frågorna länge. Och vilket syns också i mina romaner. Men sen så förstod jag inte hur jag skulle få ihop det riktigt med olika... Andra moraliska överväganden.
En strävan att vara konsekvent och logisk. Det ska hänga ihop.
Ja, och sen det ska hänga ihop. Och sen, men sen är det svårt i Sverige där vi är så oerhört utilitaristiska. Vi går hela tiden på utfall. Och vi har, sen dess har jag liksom läst olika och tänkt på saker ur nya perspektiv. Och då ser jag ju hur vi helt har gjort oss av med alltså en filosofisk förhållningssätt till principer. Och, det här kände jag inte till innan. Så att jag har mödosamt liksom tagit mig in i det här tänkandet.
En svensk invändning skulle ju vara där att ja, vi är utilitaristiska och det har ju tjänat oss ganska bra.
Ja.
Perfekt svensk cirkelargument.
Ja.
Det är ju det som är problemet hela tiden. Att tjänaren ju... Det är så mycket som tjänar en väl. med effektivitet och med att någon som är klok bestämmer hur det ska vara. Och, men då får man påminna sig, liksom vad hur blir det om man tar bort principer helt och bara säger att ja, men det där är ju bara metafysik.
Vilket för mig in på svensk kulturdebatt och svensk politisk debatt generellt och din ställning där. För jag tänker med de kraven på konsekvens och logisk stringens så måste det väl vara nästan outhärdligt att ständigt befinna sig i en kulturdebatt som just präglas av, skulle jag säga, ganska ofta motsatsen till detta. Att det är, där finns det istället de här vissa abstraktioner och vissa idéer som bara är, det är det som är grundsatsen på något vis. Och sen så får man, så argumenterar man runt det för att bygga upp det. Och det är inte sådana här oerhört strikta krav på ja, logiken i det hela. Jag kommer att tänka på en fras i egenmäktigt förfarande, nämligen att alla tänker att de går emot strömmen och det är det som är strömmen. Alltså på något vis, det är så mycket om identitet. Mm. Vem man är, hur man vill vara i kulturdebatten, mer än att man sätter sig och tar idéer på allvar.
Ja, mycket. Dels vem man är och det är olika fraser, alltså lika såna här ord som stickord som man kan använda för att visa tillhörighet. Och det är mycket om känslor, alltså hur man känner. Det är ju en hel ideologi kring det här. Att känslan är det enda som egentligen vi vet något säkert om. Det här är ju djupare rötter än bara att det råkar bli så här. Det är ju någon sorts nihilism i det här som ligger här i botten. Ja, alltså jag kan säga som svar på din fråga att jag är mycket frustrerad på samhällsdebatten. Det är jag verkligen. Jag tycker den är djupt... ja, nästan korrupt. Irriterande. Och jag känner också att, så här, att man vill komma till tals. Och då har jag ändå en plats i tidningen där jag kommer till tals. Men man kan ändå känna så här, nej men vänta, det här måste vi prata om nu. Så kan vi inte bara skriva så här utan att vi sätter oss ner och har en diskussion sen. Eller att man... Så jag kan ju förstå att det liksom, man kan förstå vissa troll och sådär som också, om man vill försöka förstå dem, de är också frustrerade. Och kanske, alltså man blir, det finns vissa grupper man kan lätt förlöjliga och sådär. Ja, vita män till exempel. Eller äldre vita män, vad det nu kan vara. Alltså att ständigt höra det där, det är dålig psykologi. Alltså det finns ingen, det är bara vanlig psykologi att det funkar inte. Till slut lyssnar man inte, utan man bara blir arg.
Men för att det, eftersom det är så mycket känslodrivet och så mycket fraser, ja, och abstraktioner som inte bygger på någonting. Är det därför postmodernism blir en sån tacksam filosofisk botten för det lösa tyckandet, så att säga? Du har skrivit väldigt mycket och väldigt skarpt och kritiskt mot postmodernismen. Kan du inte berätta varför
jag
ser den som
en sån? Jag har äntligen börjat förstå vad det är för någonting.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom,
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och under den tiden har jag då försökt skriva om det. Alltså jag har... vem man än pratar med så säger folk att den går inte att sammanfatta. Och den har ju ingen kärna. Och det är det som är att postmodernismen inte har... Det går inte att säga vad det är för idé. För det är ju ingen idé. Men jag... Alltså sakta börjar jag liksom fatta att jo, men det är verkligen en idé. En egen idé i sin egen rätt som bygger på några antaganden om ontologiska och epistemologiska saker. Och den hänger ihop med den här alltså avskyn mot principer, filosofi. Alltså vi kastade ut filosofin med det religiösa badvattnet skulle jag säga. Mm. Vi trodde att det räckte med någon slags fakta eller empiriska studier och att vetenskapen skulle klara av alltihopa. Det blir ju, då hamnar man ju här där vi är nu. Fake news och att man alltså blir stum inför samband, hur man ska tänka. Man bara tittar på någon så här. Ja, det är som en slags positivism. Och allt det där är ju egentligen postmodernistiskt. Egentligen i en konstig kombination med en naturvetenskap. Där man också bara stirrar på det man kan bevisa. Sen säger visserligen postmodernismen ingenting finns, ingenting är sant, ingenting går att bevisa. Men på något underligt vis har de ju samma bas. Och det är den här mot metafysiken. Men där metafysik alltså inte betyder hokus pokus utan ontologi.
Mm.
Vad finns?
Tillvarons yttersta grunder. Ja,
vad finns? Vad konstituerar en individ? Så fort man hör någon säga till exempel... hjärtat är bara en muskel. Eller vi finns ju inte egentligen, vi är bara cellklumpar.
Mm.
Då vet man att det är något sånt där på gång. Och i strikt mening har de inte fel. Men det blir väldigt fel att leva så.
För det är inte hela sanningen.
Nej.
Nej, jag kommer att tänka på, alltså där är ju... Och det är ju en av de fascinerande saker med folkhälsopolitiken till exempel. För det är ju ett renodlat sånt område. Alltså här finns ju verkligen inte rättigheter och friheter och sådana annat än inom citationstecket fria valet och sånt där.
Mm.
Och just en sån där, ett exempel jag ofta använder är något sånt där man diskuterar framtiden, hur man då ska bekämpa fetma och sånt där, hur man ska använda när vi kan kontrollera alla inköp elektroniskt. Mm. Så är ju det jättepraktiskt, för då kan man ju liksom ha fett- och sockerkvoter för människor och kanske till och med skicka iväg unga människor till fitnessläger, statliga fitnessläger över sommaren och sånt där. Och
de har läst Duck City som en instruktionsbok.
Ja, jo, men alltså sådana här förslag finns ju på riktigt. Och på ett sätt så kan jag ju förstå tänkandet. Alltså, för det finns människor som verkligen är beredda att göra precis vad som helst. För de vill gå ner i vikt och de lyckas inte. Och de kämpar med de här liksom, drifterna och hela liksom, vårt driftsliv. Och vet liksom hur vi är ju irrationella i det. Att vi blir beroende av saker. Vi söker kickar och gör dumma saker som konsekvens av det. Och vi behöver hjälp av andra människor med det. Och vi ropar på hjälp och ibland får vi svar och inte. Så jag förstår ju det. Men det som gör det så monstruöst är just att här saknas hela insikten om frivilligheten. hela skillnaden här är ju liksom att människor ber om hjälp frivilligt. Och vilken enorm kränkning det är att utföra exakt samma handlingar på exakt samma människor med exakt samma objektiva kriterier av att de är tjocka och sådär, om de inte vill det. Och det är samma, det är inte konstigt egentligen, det är ju samma som skillnaden mellan sex och våldtäkt. Det är ju liksom frivillighet eller tvång. Men det är ju ett ideologiskt begrepp. Och just därför så försöker man klara sig utan det i både liksom den här postmoderna världen och i den evidensbaserade världen.
Ja.
Och det går inte.
Plus att man, det blir obegripligt varför människor också är tjocka.
Ja.
Tjockare än de kanske skulle vilja vara på sätt och vis. Och borde vara. Av hälsoskäl och sådär. Och det blir också obegripligt om man bara tror att ja, men vi höjer skatten på socker. För då äter man mindre socker. Alltså, nej, inte om man vet hur det känns att vilja att strunta i allt. Alltså, det får kosta vad det vill när man måste ha en, få vila upp sig eller ha en kick eller känna sig olycklig eller vad det nu kan vara. Man står inte ut. Jag menar, Dax sitter ju liksom, jag skriver det där om det där för att jag känner till hur det är och äta för mycket och så. Så att även där, alltså, det blir, alltså man måste förstå vad det är att vara människa. Det är väl lite det som det handlar om. Och då kan man inte hålla på med datapunkter bara. Då blir det ju väldigt konstigt. Därför att människor är ju, alltså är de inte rationella när det gäller ätandet så. Idag finns det väldigt mycket information att få för övrigt. För verkligen, det är ganska enkelt att veta vad man ska göra rätt. Men om man inte är rationell så är det för att man har en annan rationalitet. Till exempel njutningens rationalitet. Mm. Och det är inte säkert. Nej, det är inte säkert att det är värt det helt enkelt.
När du talar om postmodernismen så jag känner igen mig så väldigt mycket i att det är en filosofisk utmaning mycket som vår värld och vår liberalism och vår demokrati står inför. Jag kommer att tänka på poeten Stephen Spender som en gång i tiden, förra gången som liberalismen sopades bort från världsarenan inför totalitarism och världskrig, sa att den västerländska upplysningsliberalismen är en produkt av en objektiv, vetenskaplig, framstegsvänlig tidsålder. Och när tidsåldern slutar att vara objektiv, vetenskaplig och progressiv, då kommer också liberalismen dö. Vilket han bekräftade själv genom att bli kommunist snart därefter. Och därför att han tyckte att nu gällde det bara att välja sida mellan olika former av vild aggression mot den gamla världen på något sätt. Och det, vi har ju övertydliga motsvarande illustrationer idag med, där vi fick då, som vi ofta har varit inne på i podden, en slags identitetspolitik som inte handlade om jämställdhet baserat på lika rättigheter eller annat, utan bara att vi har sinsemellan ojämförliga perspektiv så, beroende på vilken grupp och var man kommer ifrån, och det går inte ens att resonera om.
Nej.
Utan vi får bara slåss om utrymme mot de här, mot de vita männen till exempel. Ja, och så får vi motsvarigheten, då slår de vita männen ihop sig och tänker jag, då får vi slåss för våra intressen.
Ja.
Och där någonstans så mals sanning, förnuft och frihet ner fullständigt.
Mm.
Så frågan är hur bygger i den postmoderna världen där anything goes och det blir den aggressionen. Hur bygger vi upp en slags ny upplysning? Vad är det du håller på och bygger egentligen?
Alltså då brukar jag hänvisa till det här det jag kallar för, eller det man kallar för det rationella samtalet. Alltså att det måste gå att argumentera för sin sak. Det måste gå att svara på någon som argumenterar. Utom i smakfrågor så måste det gå. Vi håller på att göra allting till något som ska vittnas om som en erfarenhet, snarare än något som ska diskuteras. Vad var det som hände här egentligen? Hur såg den här personen på det här? Så såg den personen. Vi kan, alltså MeToo är kanske ett sånt exempel där ibland man kan verkligen känna att det fattas ena sidan i berättelsen. Och då finns det en ideologisk hållning som är i de här vittnes. Vi har haft flera år av vittneskultur kan man säga. Man skulle vittna om vardagsrasism och så skulle man vittna om sexism. man håller upp subjektets erfarenhet. Det är det som är poängen. Och så går det i någon sorts armkrok med att ingen kan påstå vad som är sant, men nu ska ni ändå lyssna på mig. Och så ytterligare ett lager som är därför att jag tillhör en förtryckt grupp. Och det är ett axiom. Och där står vi. Och så ska man bara stå. Och den står där och liksom, ja vad hemskt, och nu måste vi göra något. Och alltså det här, det går ju inte att ha det så här. För att det är ju en underkastelse som man förväntar sig som inte håller att ha på samhällsnivå. Jag menar, det är som liksom att träffa någon som har förlorat en anhörig. Det är en nödsituation. Vi kan inte leva så. Man kan inte säga någonting. Det är ju bara att beklaga och delta. Men så kan man ju inte ha en samhällsdebatt. Det går ju inte. Vi kan inte ha underkastelse i samhällsdebatten. Särskilt inte på gruppnivå. Så det är väl frånvaron av rationellt samtal.
Att ingen kan ifrågasättas därför att alla har sin erfarenhet.
Ja, och när man gör ett erfarenhet så då är det det här. Ja, men det här är min uppfattning av hur det här var. Men så har man löst det så fiffigt så att allas erfarenheter är inte intressanta då. Utan det är de som då man redan har bestämt tillhör en viss grupp. Och så kan vi ju inte heller ha det. I så fall ska ju allas erfarenheter vara intressanta. Då ska man ju också då börja vittna om sånt som kanske skulle vara lite jobbigare om folk började vittna om. Där så att säga en svag grupp inte har gjort några bra saker. Till exempel. Men då skulle vi kasta oss över det. Då skulle man alla kasta sig över det. Jag menar, när Jimmy Åkesson berättade om att han hade blivit slagen på sin skola. I förra valrörelsen tror jag det var. Då var det väldigt många som var ute och letade efter hur många invandrare det fanns på den här skolan egentligen. Det här måste ju varit lögn. Han blev säkert inte slagen alls och sådär. Så att det är otroligt selektivt det här vittnandet. Eller vem man ska lyssna på. Och det går utifrån de här grupperna som man har bestämt sig. Och så där ser ju inte livet ut. Det är ju
Alltså, det är ju fortfarande fel att Jimmy Åkesson fick spö. Därför att det är liksom orättfärdigt att slå.
Ja, precis. Och,
det är liksom byggt på lika regler och initierandet av våld och tvång. Liksom.
Ja, och men när handlade det dessutom då om hans ungdom? Det var inte nu.
Nej, det var hans ungdom. Ja. Men det var ju ett slags vittnesmål i tidens anda.
Ja.
Mm. Och det är klart att vittnesmål är ju liksom vad litteratur ofta har byggt på. Man berättar om erfarenheter och så här. Men det är ju inget fel i sig. Men det är inte riktigt vad samhällsdebatten kan ha. Där man ska lägga sig platt och lyssna. Eller som det heter nu, lyssna och håll käften. Håll käften och lyssna, kanske man kan säga.
Men kom inte... Var inte det här en liksom reaktion som ändå, om jag nu får liksom vara lite djävulsadvokat här, att dels liksom så kom ju det här, pikade ju lite grann på 90-talet känner jag, intellektuellt sett. Det finns ju grindvakter kvar som på sina poster och sådär, men jag tycker det var intellektuellt vitalt på 90-talet. Det var ju på något sätt, det gifte sig ju ganska bra med många av våra principer. Det var en kritik mot makten, att tidigare fanns en självklarhet. Ja, men en annan, den är professor så den har rätt liksom, och ett sätt att se saker på ett annat sätt. Jag tänker på Arthur Koestler har den här Call Girls där de samlas i ett konvent för att ta sig an 70-talets stora fråga då, befolkningsexplosionen, och diskutera diverse repressiva åtgärder som han såg som upplysta liksom, motvilligt men ändå, därför att det räcker inte med liberala principer och sånt där. Och jag ser liksom med 90-talets blick att här sitter ett gäng vita människor och diskuterar huruvida indier ska få preventivmedel i dricksvattnet för att det ska bli färre indier. Och i en sån värld är ju liksom postkoloniala perspektiv ändå någonting som adderar salt till grytan och någonting värdefullt. Och som du säger, det hänger på något sätt ihop med den här liksom totala tilltron till det här teknokratiska folkhemmet med ett fåtal experter som styrde och bestämde och gjorde allt fyrkantigt och standardiserat. Och sen kom postmodernismen och sa att nej, men strunt i det här. Man kan faktiskt se det på ett annat sätt också. Det behöver liksom inte betyda, de här lagarna och reglerna behöver inte gälla för alla överallt. Och det gifte sig rätt bra med, med just liberala slutsatser. Så där. För det var ju många på vår tid som argumenterade för att ja, men vi kan inte vara säkra på någonting, och alltså kan inte staten använda våld och tvång mot andra. För och det blev tvärtom så när vi sa att ja, men man kan visst vara säker på etik och estetiska värden och sådär. Nej, nej, för då måste staten tvinga fram det. Det var ett sätt att komma runt den premissen om politikens primat, att allt gott ska upprätthållas politiskt. Att säga att ja, men vi kan inte veta någonting, så därför kan vi låta folk vara fria. Det argumentet var ju, det håller ju inte, men det talade för vår sak. Så
det var inte så att det höll och kunde vara konstruktivt så länge det kunde också då parasitera på en viss slags filosofiska upplysningsidéer som hela tiden fanns i bakgrunden om var gränserna gick.
Absolut.
Men när det var uppätet så fanns det plötsligt inget kvar. Då fanns det bara olika erfarenheter, olika grupper, olika känslor. Då kan det ta vägen var som helst.
Ja, alltså jag håller med om att alltså det här går naturligtvis i cykler och väldigt begripliga dialektiska kedjor, inte konstigt alls. Frågan är hur man har gjort det här skiftet till hur man har, alltså det har ju förenats med någon form av, någon variant på marxism, att alltså vissa grupper, alltså dels att det är gruppen väldigt mycket. Och sen att det är en viss grupp är på något sätt utvald också. Men allt det där som du säger är väldigt begripligt och var säkert nödvändigt. Men det här med till exempel, om du har det här indiska exemplet med preventivmedel i vatten. Där räcker det ju med att, alltså, individens rättigheter, så är ju det klart. Alltså att man har det perspektivet.
Ja, det hade inte varit bättre om indier beslutat att sterilisera andra indier.
Nej, just det.
Det hade, att beslutsfattandet hade varit representativt hade inte varit lösningen.
Nej, det är klart att man begriper att det kan verka mer stötande att någon sitter långt borta och gör saker. Men samtidigt blir man ju då lite rädd för tanken att jaha, så med sin egen, att man ska dela upp i grupper på det sättet, och med sin egen får man göra vad som helst då, tydligen. Mm. Det är ju lätt att hamna i en fälla där. Så att man kommer ju ganska långt liksom med att hålla sig till den här individtanken. Att man har den som hela tiden kompass, snarare än vem är svag här och därmed har rätt oavsett vad de gör.
Ja, det är ju just, det har kommit ett gäng kriterier för att avgöra vilken grupp som ska härska. Och de har liksom lite sådant vänts på huvudet.
Ja.
Och det tar oss inte närmare lösningen, nämligen hur kontrollerar vi makten och gör den civiliserad?
Ja, just det. Och eftersom vi klarar oss ju inte utan sanningen. Men människor trivs inte utan att ordna och... Alltså vi upplever verkligen inte att världen är som postmodernismen säger att den är. Därför att förmodligen för att den kanske säger fel. Mm. Och därför så vill vi ändå hitta det här. Men vad är rätt här nu då? Så vi orkar inte leva i Foucaults liksom värld av allt bara är diskurser och maktutövning och det gäller att ta makten. Utan vi vill, och kanske med rätta tycker jag också, konstatera att nej, men det här är bättre än det andra. Det här är kanske till och med objektivt sett. Och då har vi istället, för att kombinera de här två, som har sagt att blivit liksom rent moralistisk närmast, att ja, men den här gruppen har alltid rätt, eller den får inte kritiseras. Kritisera aldrig en kvinnas vittnesmål, därför det har gjort för mycket.
Det låter som de här barn ljuger inte, som man sa i de här
alltså det blir jättelikt, och det, tyvärr är det ju det man hamnar i hela tiden, att kvinnor blir barn igen. Det ligger alltid där som ett hot. Så fort man ska gå lite försiktigt fram med kvinnor.
Ja, det där är intressant. Alltså, för samtidigt som den här liksom, upphöjandet av kvinnan som svag grupp och vittnesmål som väldigt mäktiga, så har vi ju en ständig diskussion om kvinnors klädsel och sånt där. Och hela liksom religionskritiken kokar ner till hur kvinnor ska klä sig och inte klä sig och sånt där.
Ja, och i och för sig är väl det en reaktion på att religionerna har ägnat väldigt mycket möda åt kvinnors klädsel också.
Oh ja.
Så då reagerar man på det. Alltså det är väldigt intressant det här med hur de här idéerna gifter sig. Alltså postmodernismen, jag skulle säga den gängse bilden av liberalism är att det är en slags postmodernistisk låt gå. Och inget kan påstå, det gungar. Hur de här hänger ihop. Och jag skulle vilja kalla det ena för skenliberalism eller existensliberalism, som är mer det postmoderna. Och sen att det finns en mer... ja, vad ska vi säga, hårdare kärna eller
förnuftsgrundad, alltså ja. Grundad i rättigheter som bygger på logik och som åberopar just upplysningens alltså vetenskapen, men inte gör politik av vetenskap
och som inte upplöser världen. För upplöser man allting, alltså upplöser saker till elementarpartiklar bara, då har man också upplöst individen ganska snabbt. Då finns det ju ingenting kvar.
Nej, och då går man efter då söker man tillhörigheten. Det hänger ju ihop på något sätt. Om du inte får bilda frivilliga gemenskaper, bygga på dem och samvaro och sådär, så blir det ju liksom en... Alltså, jag ser... en del av identitetspolitiken som jag skrev om i Svenska Dagbladet var just det här att det handlar inte om prestation längre. Det handlar inte om vem du är som människa och individ, hur du hävdar dig, hur du vågar ställa dig emot kollektivet eller bara liksom prestera på egen hand. Utan det handlar om vad du tillhör, hur du inordnar dig för att vara liksom man eller vit eller svensk eller sådär. Så handlar det ju om hur jag stämmer överens med andra. Inte hur jag skiljer ut mig från andra. Det är ingen bas att stå på utan liksom en likare som håller alla nere. Och som ställer liksom grupp mot grupp. Och liberalismen handlar ju om att visst, de här grupperna finns. Och du får tillhöra dem. Och det är liksom inget fel på något sätt. Och man
kan känna sig mer hemma i någon grupp och så här.
Ja.
Utan konstigheter med det.
Men däremot så handlar det ju också om att bli någonting därutöver. Att utmärka dig därutöver. Att göra någonting på egen hand i stort eller smått. Eller bara för att ditt liv är ditt eget. Och det går ju helt förlorat i de här gruppkonflikterna.
Ja, och så finns det ju väldigt hårda mekanismer för att straffa människor och ge dem skam och utfrysning. Alltså sådana här begrepp som uppstår, att man, alltså onkel Tom till exempel. Och det finns ju varianter för kvinnor för det och för säkert många olika grupper.
Och för västerländska män som inte går med i Trumpismens...
Och då är
man kack.
Ja, okej. Okay. Och syltrygg kanske på svenska också.
Ja, jag tyckte du sa syntrygg först. Men ja, nej, det har du rätt i.
Ja, den här värnpliktsromantiken. Ja. Om du inte vill inordna dig. Och det är ju en sån här rent sadistisk tendens. Det handlar ju inte om väldigt lite om att ha ett starkt försvar. Och väldigt mycket om en lust att människor ska underordna sig. Särskilt de som säger att de inte vill underordna sig. Det möter jag så fort jag argumenterar för eller mot värnpliktstanken och just liksom att jag har vägrat värnplikt. Det är liksom otroligt provocerande. Det är folk som fortfarande, jag är 45 jävla år, men jag ska fortfarande rycka in där, jag ska lyda order, jag ska inordna mig liksom. Och det handlar ju inte om att jag skulle vara den bästa soldaten, utan det handlar ju om en liksom sadistisk vilja att se mig underkasta mig.
Men jo, det är klart att man kan, och det är klart att man har rätt att säga att någon är en onkel Tom, och man har rätt att mobba människor och sådär, vilket ju det är en sorts mobbning. Men frågan är väl om man ska tänka på det sättet. Alltså det är väl det. Alltså, för att allt det vi pratade förut om, att det antingen är obligatoriskt eller förbjudet. Det är ju också så att det finns ju faktiskt lägen där det är saker som är fria att göra, men man måste inte göra dem.
Man bör kanske till och med låta bli att göra dem.
Ja, och det, jag brukar ju tänka så här, man skulle kunna teoretiskt sett tänka sig ett ultraliberalt samhälle där ingen är liberal. Alltså staten är det enda som är liberalt. Och det är inte önskvärt alltså. Alltså sen är det bara enklaver som öar så här. Och det är ju inte önskvärt. Man måste ändå vilja, det vore bra om folk har en liberal anda. Alltså att man är tolerant, att man faktiskt försöker sätta sig in i andras perspektiv. Att man är intresserad av argument och rationellt samtal. Alltså annars blir man så oerhört formalistisk att ja, men jag har rätt till det här. Och det blir också väldigt ointressant.
Det här är otroligt spännande saker, både kring den här liberala staten och upplysningsidéerna. Lena, skriver du så otroligt klokt och vettigt. Det är som en om du inte hade varit ett ateist, så hade jag sagt att det var ett enmanskorståg, kan det kännas som ibland. Och dessutom respektera människors rättigheter, för att korstågen gjorde ju verkligen inte det. Så det var en jättedålig metafor. Men
mission då, om man ska ta något annat kriste.
Ja, men det kan vi säga. Men innan vi släpper iväg dig här i mörka, regniga Stockholm, kan du inte berätta något litet om vad som händer härnäst för dig här? Du kommer med ett par nya böcker inom kort, inte sant?
Ja, framförallt en ny roman då och sen en artikelsamling också med mina artiklar som jag har skrivit sen då, vad kan det vara de senaste? Det är väl sen 15 till 18, eller till 17. Men framförallt romanen då, den kommer i maj och den ska heta Sveas son, en berättelse om folkhemmet. Där jag följer en person och tre generationer, fast han i mitten är liksom viktigast. Och det är jag ville skriva om folkhemmet som mentalitet. Alltså hos en person som förkroppsligar det och som tror på det och verkligen gör att det är möjligt och är det. Och försöka också verkligen förstå honom. Och jag är ju liksom... Det är inte jättesvårt för mig, för jag kommer ju ur detta tänkande väldigt mycket. Alltså det var naturligt i min uppväxt och sådär. Alltså den här stordrift, alltså att idealisera stordrift. Alltså att verkligen tycka att det är rätt. Alltså det är ett modernitetsprojekt och förakta dåtiden för den. Då visste man ju ingenting. Och framåtrörelsen och allt det här. Så det har jag skrivit en roman om, en berättelse kallar jag då för, om en sån här person och hans uppgång och fall, eller hans storhetstid och neråttid. Alltså han är verkligen allt annat än postmodern, den här Ragnar som han heter. Och han får väldigt svårt med, alltså han är ju på något sätt auktoritär, men samtidigt har han drag som, alltså med lite, hade han läst Nozick kanske han också hade tänkt så här, jaha, för han har svårt att få ihop grejer lite grann, så där som folkhemmet självt har. Folkhemmet har också svårt att få ihop saker. Alltså socialdemokratin har svårt att få ihop det. Och halka runt mellan Hägerströms nihilism och någonting som absolut inte är nihilism. Så han är likadan kan man säga då. Och det slutar med att han liksom...
Nej men vänta, ska du spoila verkligen?
Nej, det ska jag inte göra. Vad dum jag är. Nej, det kan jag inte göra. Och jag är så inne i den här idén nu. Men man kan säga att så här...
Jag är rädd.
Jag kanske inte alls ska säga något. Men man kan säga att han är väldigt icke-postmodern. Och postmodernismen kommer.
Mm. Vi har ju precis... Jag kommer att tänka på det. Ett förkroppsligande av folkhemmet som har gått ur tiden. Ingvar Kamprad. Och hans produkter är ju också svåra att få ihop, även om de är logiskt uppbyggda.
Ja, verkligen, verkligen. Bokstavligen svåra ihop.
Ja, men de förkroppsliga ju mycket av just den här folkhemstanken och effektiviteten och framåtskridandet och sånt där, fast har gjort affärer av
och räta linjer.
Ja.
Mm. Ja, men precis. Just det. Den här, min huvudperson, han är själv möbelsnickare, så han behöver inte handla så mycket på IKEA. Men
det låter ju oerhört spännande, och det låter som att det kommer bli ett nytt sätt att se oss i spegeln som samhälle och som.
Ja, det är tanken alltså, och liksom det här föreningslivet och allt det här finns med och så här. Idrotten är väldigt viktig då i den här boken och för honom, för att många som har skrivit om folkhemmet, alltså man hänger upp det väldigt mycket på kanske att det är partimänniskor, men det här är, han är ju inte medlem någonstans, så här, han tycker att det socialdemokratiska projektet är det mest rationalistiska, så att han väljer väl det då. Men det är inte riktigt ändå så där, det är ingen partigängare, utan det är mer så här att idrotten kanske är folkhemmet för honom. Och förnuftet. Och att kanske till och med det sunda förnuftet. Så det har varit svårt och intressant att skriva den här boken. Och alltså, ja, jag hoppas jag att. Jag ser fram emot att prata om den faktiskt. Det ska bli intressant.
Kommer det bli politiskt brännbart?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Den är så pass. Kanske inte existentiell. Jo, den är nog existentiell. Men den är. Alltså, jag tror inte att någon kan använda den riktigt så. Utan jag ville just gå ner i idéerna, med mentaliteten, det här med att förkasta dåtiden och sen själv bli frånåkt. Alltså hans gamla föräldrar, det är bara så där, de fattade ingenting förr. Utan allt som är nu måste vara bättre än det som var igår. Det är hans grundinställning, min folkhemsman. Och sen så drabbar detta honom själv en dag. Han tycker internet, alltså vem är det som styr internet liksom? Hur kan något fungera utan att någon sitter med en spak?
Det låter som du har beröringspunkter med Yvonne Hirdman, den här, alltså att lägga livet till rätta.
Ja.
Och just det här, alltså vad gör vi med människor som inte riktigt längre passar in i det här bygget? Det är ju redan Gunnar Ekelöf och andra som blev liksom lite romantiska över den.
Ja, just det. Och den jag har skrivit om, han alltså tycker ju att man bör lägga livet till rätta. Så ja. Ser man klart vad som är rätt, så ska man lägga till rätta.
Mm.
Han är mycket riktigt alltså snickare själv, så han spikar och hamrar i spikar som sitter fel. Och det vore förfärligt att inte göra det. Men och skillnaden, de som har skrivit om folkhemmet litterärt har ju oftast skrivit om avvikaren som led eller fick, kom på undantag och sattes på undantag. Jag gjorde en poäng av att jag ville verkligen skriva om den här vanliga människan som just förkroppsligade det. Inte avvikaren, utan han som tyckte att som kanske till och med irriterade sig på hur folk vurmade för avvikaren. Mm. Eliterna brukar vurma för avvikare. Att skriva om vanligheten, och det har väl i och för sig varit mitt projekt ganska mycket, att jag är mer intresserad av att skriva om just vanligheten. För att det beror mycket på att jag befinner mig ständigt i en slags, från början, alltså den här kulturetablissemanget, kulturmänniskorna har liksom alltid intresserat mig, att jag skulle först ta mig in i det här konstiga skiktet som jag inte förstod mig på, och som jag faktiskt fortfarande inte riktigt förstår mig på, fast jag är del av det.
Det är inte så många som gör det, men nej, de låtsas.
Precis, det är väl kanske ingen som gör det. Och hur de, alltså ofelbart liksom alltid, alltså det finns ett förakt för vanligheten som är inbyggt där, och ett omfamnande av någonting annat, som, alltså det annorlunda eller det udda eller det svaga. Och det är ju det som jag skulle säga har gjort att Trump kommit till makten. Och, alltså, schematiskt så tror jag det är så.
Det låter som du tar den sidan och det partiet. Är det för att beskriva det eller för att försvara det? Eller?
Både för att visa upp det, ja, beskriva det. Alltså försvara det i betydelsen, försöka förstå hur det känns att känna sig undanskuffad men vara för vanlig för att vara intressant. Mm. Ungefär så.
Otroligt intressant. När kan vi läsa den?
I början på maj, tror jag.
Det ser vi fram emot, och vi ser även fram emot fanfiction-boken där Ragnar i en alternativ verklighet läser Nozicks anarki, stat och utopi, och historien tar en helt annan vändning.
Tar sig till namnet Danneskjöld.
Ja, vilken glädje att ha dig här, Lena. Mm.
Tack, det var jättekul.
Mm.
Det jag glömde...
Nu ska de berätta vad de har glömt.
Nej, men det var ju att, men det är inget nytt, alltså, det kanske ändå framgick bakvägen. Alltså, det är så, vi pratar om det där postkoloniala med in det där, och det är så otroligt tydligt, tycker jag, att det, högerextremismen och högernationalismen, den är ju väldigt lik postkolonialismen. Alltså, det är så oerhört tydligt, och det är den som verkligen är identitär och står för det idag. Men jag tycker att den antikoloniala tanken, figuren, är mycket mer fruktbar än den här ständiga rasismen som det talas om så mycket. För att jag var i Helsingfors i helgen, och då var det presidentval. Och Sannfinländarnas kandidat där då, en superblond, ganska ung, snygg tjej. Alltså när man lyssnar på henne, det är så, alltså det är som att lyssna på Jakob Zuma. Eller någon som ska kasta ut kolonisatörerna. Hon vägrar prata svenska, även om det är svenska ylle i tv. Svenskan ska bort, hon hatar svenska. Hon är inte rasist mot svenskar. Det är som inte rimligt att kalla det för, ingen skulle ju tycka det var rasism.
Det är
alltså antikolonialt projekt, alltså. Mm. Det är bara det att vi går inte med på det, för att de här har väl inte, det är väl ingen som har koloniserat oss här. Nej, men det tycker de.
Mm.
Alltså man kan ju kolonisera utan att ta regeringsmakten, naturligtvis, kan man säga, genom att ha sina affärer, restauranger, sätt att leva och allt det här. De tycker ju det i alla fall.
Det är en god poäng, och det säger ju något om hur modern nationalism är. Och det slående, allra mest slående, när Sannfinländarna började dyka upp på den svenska scenen, det var ju att Sverigedemokraterna snabbt sa att det här är vårt systerparti, de älskar vi.
Ja.
Vilket egentligen är väldigt märkligt, för det här är enda partiet i världen som hatar svensk kultur.
Ja.
Och det är deras bästa vänner.
Ja, det är ju...
Så det är uppenbarligen inte...
Fantastiskt. Nej,
just det är uppenbarligen inte svenskhet Sverigedemokraterna gillar, utan de gillar det här att vi är isolerade bara.
Ja.
Att man inte accepterar annat.
Men det har ju faktiskt... formulerats just en logiskt koherent nationalism kring just detta, att var och en ska separeras så att det blir en sann mångfald istället för den globaliserade likriktningen och sådär. Ja, det är en skrattspegel. Alltså, vi har ju fått en identitetshöger. Tidigare var det här en vänsterrörelse, liksom. Och det är tvärtom. Alltså, de åberopar ju det också, offerstatusen. Med viss rätt, som alla som åberopar offerstatusen. Ja, det är oerhört svårt att etikettera därför att dels så är det ett fenomen som är svårt att etikettera. Det är ett sant underifrån fenomen och liksom ingen omfattar det till fullo. Och sen, ja, nu glömde jag min andra poäng.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.